الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا ما شاء الله Välkomna till denna lokal, mashallah, vilken vacker samling av människor. Må Allah ge oss kunskap denna kväll. Amin. Gynna oss med den kunskapen vi lär oss och göra den till ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Amin. Vi fortsätter att gå igenom Kitab Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Och vi stannade i förra lektionen vid Kitab al-Safar, kapitlet om resa. Och vi får se om vi hinner göra klart det idag, inshallah ta'ala. Sen kommer vi börja på Kitab al-Fada'il, kapitlet om belöningar och dygder och förträffligheter, som börjar med dygden av Koranen, vilket är, mashallah, ett väldigt viktigt kapitel. Så vi får se, inshallah ta'ala, om vi hinner färdigt idag med de hadither som finns med i detta kapitel. Och ni minns ju att vi pratade om resa, eller hur? Och vi nämnde att det finns tre olika sorters resor. Kommer ni ihåg dem? Vilken var den första resan? Mubah. Okej, och sen? Haram. Och sen? Och ibada. En resa som är dyrkan, en resa som är förbjuden och en resa som är tillåten. Och ni minns exemplen på dessa, som att resa på hajj, det är dyrkan. Att resa för att söka kunskap. Och sen nämnde vi förbjuden resa, att resa för att göra haram. Och sen tillåten resa som affärsresor eller bara semester och liknande. Taib, jag kommer fram till kapitlet vad man säger när man reser. Och det är det som är känt som dua och safar. Den dua, den åkallan som man säger när man ska resa. Och det finns två, alltså dua för att resa och dua för att färdas på ett transportmedel. Vare sig det är en bil eller ett flygplan, en häst eller vad det nu kan vara för någonting. Så finns det en speciell dua som man då säger när man sitter på sitt färdmedel. Och författaren nämner Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: "Wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna litastawu 'ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum 'alayhi." Att han är den som givit er skeppen och boskapen och det som ni rider på, för att ni ska rida på deras ryggar. Och sedan ska ni minnas er herres gåvor eller nåd över er, då ni sätter er på dem. Och då ni säger: "Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Och då säger ni: "Subhanalladhi sakhara lana hadha", upphöjde han som yani gav oss möjligheten att kunna kontrollera dessa färdmedel. "Wa ma kunna lahu muqrinin", och vi skulle aldrig vara kapabla att göra det, yani om Allah inte hade gjort det för oss. "Wa inna ila rabbina lamunqalibun", och vi ska sannoliken tillbaka till Allah azza wa jall. Och det här är den kända dua som man säger när man sätter sig på ett färdmedel, transportmedel. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Och vi kommer höra att det finns man kan lägga till lite extra. Men Sheikh Ibn Uthaymeen nämner att det räcker med att man säger denna. När du sitter på din bil eller tåg eller buss eller vad det kan vara för någonting, så räcker den här duan att man säger. Och författaren nämner detta i kapitlet om resa. Men Sheikh Uthaymeen säger att det korrekta är att denna dua kan man säga även när man inte är resande, när du färdas inom din stad. Okej? Så det är inte bara när man reser, utan varenda gång du tar tunnelbanan, du tar bilen, ta din moppe eller vad det nu kan vara för någonting, så säger man den här duan. Och det är en rekommendation och inte någonting obligatoriskt. Och Allah azza wa jall i den här versen påminner oss om den stora enorma gåvan som han gav oss, då han underlättade för oss att bruka dessa saker, att använda dessa saker. Om det inte vore för Allahs nåd skulle vi aldrig kunna rida på en häst eller kamel eller vad det kan vara för någonting. Men Allah gjorde dessa djur för oss. Och det är subhanallah, om man reflekterar. Ni vet, idag finns det de här som, yani, folk som säger man får äta kött och yani, pratar om att se människan som ett djur och så vidare. Men sanningen är att Allah skapade allt på jorden för oss. Han skapade hästarna för att vi ska rida på dem. Allah gjorde dem som en gåva till oss. Det är syftet med att de finns. De är vackra, de är tecken. Men de är en gåva till oss för att vi ska rida på dem. Samma sak med kamelen, färdas genom öknen. Samma sak med åsnan och liknande. Allah har skapat dem för oss. Och hade Allah inte underrättat hade vi aldrig kunnat använda dem. Då hade de varit trotsiga, de hade inte kunnat gå och rida på och så vidare. Men de är undergivna, subhanallah, om man då lär dem så kan man använda dem. Och samma sak dessa nya uppfinningar som vi har runt omkring oss, flygplan, båt, bil, motorcykel och liknande. Hade det inte varit för Allahs nema hade vi aldrig kunnat konstruera dem. Hade det inte varit för det intellektet Allah har givit oss. Och de redskap som vi har, metaller, plast, glas och liknande, hade vi aldrig kunnat göra dessa saker. Så allting går tillbaka till Allah. Och därför när man brukar de här sakerna så säger man Alhamdulillah, subhanalladhi sakhara lana hada. En upphöjd hand som underlättat för oss att använda dessa saker. Och vi skulle aldrig ha klarat av det om Allah inte gjort det lätt för oss. Och sen säger han i den sista versen wa inna ila rabbina la munqalibun. Och sedan ska vi tillbaka till Allah. Och det här nämnde vi förut att på samma sätt som vi är resande, när vi är på en resa, vi åker någonstans, så är vi i detta liv också resande. Och slutdestinationen, ändhållplatsen, det är domedagen. Den dagen vi möter Allah subhanahu wa ta'ala. Och som Sheikh Uthaymeen här säger, det viktiga är inte när vi kommer att dö. Är det nästa månad, är det om ett år, är det på en fredag, är det på en torsdag, är det på dagen, är det på natten. Utan det viktiga är i vilket tillstånd vi dör. Det är det som alltid är det viktigaste. Vad har vi med oss på den här resan? Vad är det vi ska presentera till Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen? Då vi ska redovisa vad vi har gjort för någonting i detta liv. Och författaren nämner sedan den kända hadithen, hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att då sändebudet alaihi salatu wassalam brukade sätta sig på sin kamel. Och han skulle ut på en resa så sa han Allahu Akbar 3 gånger. Och sen sa han subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa. Wa la vi ber dig i denna resa att du ska ge oss albirra wa taqwa. Albir betyder här fromhet, att lyda Allah, alla goda gärningar. Och taqwa, att hålla sig borta från synden. Det är en faida, en språklig nytta. Vi finner ibland i Koranen ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah, frukta Allah. Då betyder det, gör det Allah har påbjudit och håll dig borta från det Allah har förbjudit. Det betyder båda. Eller att Allah påbjuder albir, fromhet, det är samma sak. Men när de nämns tillsammans som här, albirra wa taqwa, då får de olika betydelser. Det betyder albir, att göra det goda, och ett taqwa, att hålla sig borta från det som är haram. Okej? Okay? Som de nämns tillsammans så får de dessa två betydelser. Så här ber man Allah azza wa jalla att under sin resa få albirra wa taqwa. Att det ska vara en resa av lydnad och inte en resa av synd. Wa min al-amali ma tarda. Och att du ska underlätta för oss de gärningar som gör dig nöjd. Allahumma hawwin alina safarana hada. Wa la underlätta för oss denna resa. Wa qi'anna bu'da. Och förkorta dess avstånd. Allahumma anta sahibu fi safar. Wa la du är våran beskyddare under resan. Wal khalifatu fil ahl. Och du är den som tar hand och ser efter våran familj. Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i safar. Wa la jag söker skydd hos dig från motgångarna av denna resa. Wa ka'abatil manzar. Wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Och att jag ska återvända och chockas av en dålig syn. Yani hos min familj och min egendom. Yani bevara min familj och min egendom. Och låt mig inte bli besviken när jag kommer tillbaka och träffar dem. Och så sa han att om profeten alaihissalam kom tillbaka från en resa så sa han samma ord. Men han la till aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina, hamiduna. Yani han la till här aibuna, taibuna. Att vi vänder oss tillbaka till Allah, ångerfulla, dyrkandes till våran Herre och tacksamma till honom. Yani detta är tillståndet. Vi kommer tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Det är också viktigt för att vissa människor, när de ger sig ut på en resa, man är själv. Man är borta från sin omgivning, sin trygghet, sina vänner, de som känner en. Och då kan det vara lättare att göra saker som man kanske skulle skämmas för att göra i sin stad. Man kanske utsätts för nya prövningar och synder, frestelser och lockelser. Och då händer det att folk ibland halkar. Wallahi, vi har sett folk som var stabila på religionen och reste bort för att lära sig eller studera eller göra någonting och var borta en viss tid och sen halkar de i religionen. De blev påverkade av omgivningen, de blev svaga i sin din och kanske till och med slutade praktisera islam. Så man söker skydd hos Allah från detta. Det är inte ett sånt tillstånd man ska hamna i när man reser. Utan du ber Allah att skydda dig under resan från alla former av ondskor. Och att bevara dig, din familj, din religion. Och att du kommer tillbaka till din hemstad i bästa av tillstånd. Ett tillstånd där du dyrkar Allah och underkastar dig honom. Nej. Och han nämner också en liknande hadith att då profeten a.s. reste så brukade profeten a.s. söka skydd från Wa'itha i Sefar wa Ka'aba till Munqalab. Yani resans, vad kan man säga, problem under resan, och att man ska vända sig eller tappa, halka liksom. Wal hawru ba'd al kawn, och han sökte skydd från att hamna i ett sämre tillstånd efter det goda tillståndet. Och det var det vi pratade om. Man ber Allah att skydda en från att halka. Rabbana la tuzigh qulubana. Och Allah, vilseled inte våra hjärtan. Hur många människor som vi sa är inte stabila och sen blir de svaga på grund av saker som händer i deras omgivning. Och därför ska man aldrig förlita sig på sig själv. Man ska alltid förlita sig på Allah och be Allah att göra en stabil och stark på religionen. Och han sökte också skydd från da'wa till madlum, från den förtrycktes åkallan. För den förtrycktes åkallan är besvarad, eller hur? Den är besvarad. Så att man inte förtrycker, skadar, sårar någon människa. Så att de sen gör dua mot dig. Och så al-mandar fil ahli wal-mal. Och man söker också skydd hos Allah från det onda som kan drabba ens egendom och ens familj. Han nämner också en till hadith då man berättar att Ali radiyallahu anhu, då han satte sig på sitt riddjur för att rida på det. Och satte sig på, det var en häst eller kamel, så säger han bismillah. Och när han satt sig upp på ryggen så säger han alhamdulillah. Och sen säger han subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Och sen säger han alhamdulillah 3 gånger. Och sen Allahu akbar 3 gånger. Och sen subhanaka inni zalamtu nafsi. Och Allah, upphöjde du, jag har gjort orätt mot mig själv. Så förlåt mig, för sannoliken finns det ingen som förlåter synder förutom du. Och sedan så skrattade Ali radiyallahu anhu, eller han log. Och då så sa folk, ja Amir al-Mu'minin, vad är det som får dig att le? Och då så sa han att jag såg profeten a.s. göra exakt så som jag gjorde nu. Och sen så skrattade jag och så sa jag, ja Rasulullah, vad är det som får dig att skratta? Och då så sa profeten a.s. för att våran herre förundras över att hans tjänare säger förlåt mig, för det finns ingen som förlåter synder förutom du. Yani, han vet att endast Allah förlåter synder och ingen annan. Yani, det här gör Allah glad. Så här finner vi också vad man säger när man väl sätter sig på sitt färdmedel. När man sätter sig på färdmedel. Och låt oss spola tillbaka den första duan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada. Den säger man när man ger sig ut på en resa. Och den här säger man när man sätter sig på färdmedlet, yani på flygplanet. Man kan säga båda två samtidigt, det är lugnt. Men yani den ena kan man säga när man lämnar hemmet till och med. Då är du på väg i början på din resa. Och det andra säger man då när man sätter sig på respektive färdmedel. Naam. Och den här hadithen har en väldigt fin faida. Och det är att man här säger, och Allah förlåt mig för mina synder, för det finns ingen som förlåter synder förutom du. Och det här är någonting som gör Allah glad. Någonting som får Allah azawajal att bli nöjd. Och Allah subhanahu wa ta'ala blir nöjd över att tjänaren vänder sig till honom i ånger. Så som profeten a.s. sa att Allah blir gladare över att en person vände sig till honom i ånger, i toba, än vad en person skulle bli om han var ute på ödemarken med sin kamel. Och på kamelen har han all sin provision, allt han behöver för att överleva. Och så lägger han sig för att vila och kamelen försvinner mitt ute i öknen. Så mannen vaknar upp och kamelen är borta. Och då letar han, hittar inte kamelen och tappar hoppet för att överleva. Yani han är ute i öknen, han har inget vatten, han har ingen mat, han har ingenting. Allt fanns på kamelen. Han kan inte ta sig därifrån. Så hopplös lägger han sig under samma träd och vilar och väntar på döden. Han tänker, det är kört, jag kommer dö här i värmen, jag har ingenting. Så han lägger sig och väntar på döden. Och när han ligger där så öppnar han sen ögonen och så ser han kamelen stå framför honom. När han kommer tillbaka. Och då ställer han sig upp, han är så glad. Så han säger fel, han säger, Allah, du är min slav och jag är din herre. Och så sa profeten, han sa fel för att han var så glad. Yani, Allah, du är den som förlåter mina synder. Yani, kan ni tänka er hur glad han är i detta tillstånd? Efter att ha förberett sig på att dö så får han återigen upp då gnistan för att fortsätta leva. Så han blir så glad att mashallah mitt liv är räddat. Allah blir gladare när du vänder dig till honom och ber om förlåtelse för dina synder. Och det här är viktigt. För vissa syndar, och de tänker, nej, jag kan inte be om förlåtelse. Jag är sämsta människan, jag har värsta haram. Allah är arg på mig, Allah kommer inte acceptera. Jag känner mig som en hycklare. Och kommer med sådana här wiswas från shaitan. Och det är fel. Allah blir glad. Det finns inte att Allah blir arg av att du gör tauba. Kanske motsatsen, Allah blir arg om du inte gör tauba. Om du fortsätter synda. Men så länge du gör tauba, Allah kommer vara nöjd och glad med det som du gör. Så kom ihåg detta. Att det här är en av de saker som Allah azza wa jalla tycker om. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah tycker om de som vänder sig till honom i ånger. Wal mutatahhirin, och de som renar sig. Allah tycker om dessa människor. Det är inte så att de är föraktade, de är hatade. Nej, de är älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa kapitel. Kapitlet att prisa eller upphöja Allah, säga Allahu Akbar då man stiger upp på sin resa, färdas uppåt, och att säga Subhanallah då man färdas neråt, och att inte höja rösten för mycket då man gör takbir och dua och liknande. Och här berättas det från Jabir radiallahu anhu som säger att då vi var tillsammans med profeten alaihissalatu wassalam, då vi red eller steg uppåt, så brukade vi göra takbir. Yani Allahu Akbar. Och då vi färdades neråt, sabbahna, så säger vi Subhanallah. Det här är en sunna. Att när man är på resande fot och man färdas uppåt, och då ser här ulema som Uthaymin och vissa, ett flygplan till exempel. Förr kanske det var att man red upp för en kulle, ett berg eller liknande. Då säger du Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och samma sak idag om du är på ett flygplan som är på väg uppåt. Då säger du Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vad är visheten bakom detta? De lärde har sagt att visheten är att en person som kanske stiger uppåt får för sig att han är någonting. Han kanske drabbas av lite högmod. Nu blir jag högre. Jag kommer upp. Nej, Allah är alltid större. Hur högt du än kommer, Allah är alltid större. Hur stor, hur stark du än är, hur högt upp du än bor, Allah är alltid större. Det här är ingenting. Det här dunia går inte att jämföra. Så därför säger man då Allahu Akbar. Och sen när man stiger neråt, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Det kan vara att du säger det en gång, två gånger, tre gånger. Som Sheikh Uthaymin nämner. Eller du kan säga det mera. Okej? Men när man då åker neråt, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Och det är en väldigt enkel sunna. Ingenting komplicerat. Som du får, mashallah, mycket, mycket belöning för. Och det nämns liknande hadither. Att profeten, alaihissalam, då han var på hajj eller umra eller liknande, så brukade han då prisa Allah tre gånger då han färdades uppåt. Och han sa, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir, aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina hamiduna. Han brukade då säga, han la till det här med la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, och sen aibuna taibuna, vi återvänder till Allah, ångerfulla, dyrkandes till honom i sujud, till våran Herre, yani underkastar vi oss och prisar honom, sadaqallahu wa'ada, Allah har uppfyllt sitt löfte, wa nasara abda, och han har givit seger till hans tjänare, wa hazama al-ahzaba wahda, och endast han är den som gav, eller han är den som krossade de olika yani, grupperingarna från våra fiender. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att en man kom till profeten och han sa: Ja Rasulullah, jag vill resa, så ge mig råd. Och då så sa han: Jag råder dig, alika bi taqwa Allah, frukta Allah och prisa Allah då du färdas uppåt. Och då mannen gick iväg så sa profeten alaihi wasallam: O Allah, förkorta hans resa eller underlätta hans resa för honom. Här är också en viktig sak, och det har vi inte nämnt faktiskt. Och det är att när man ska resa så är det sunna innan man reser att man gör salat al-istikhara. Har ni hört att det finns en dar som heter istikhara på hemsidan? Jätteviktigt. Salat istikhara är en bön som många människor underskattar. Som profeten a.s. lärde sahaba att göra i alla deras viktiga angelägenheter. Att be salat al-istikhara. Att be Allah om vägledning. Är denna sak bra för mig eller inte? Är den bra så ber du Allah underlätta. Och är den dålig så ber du Allah ta bort den från dig. Okej? Okay? Och många idag gör inte istikhara. Om du ska in på en utbildning, gör istikhara. Ska gå på en arbetsintervju, gör istikhara. Ska gå på en sittning med en syster eller en syster med en broder, vill gifta dig, gör istikhara. Du kommer inte ångra dig. Wallahi, du kommer inte ångra dig. Ibland man vet, men jag vill gifta mig med henne. Du känner bara hjärtat. Men sen subhanallah, gör istikhara, Allah tar bort det från dig. Och så visar det sig att det kanske inte var det bästa. Det fanns någonting bättre. Och så vidare. Så Allah vet vad du inte vet. Och därför frågar alltid Allah om vägledning. Det skadar inte. Tar två raka, du'an tar en minut. Ja, har vi någonting att förlora? Nej. Så ska du resa, gör istikhara. Business, studera, umra, hajj. Fast be istikhara. Så länge det inte är wajib. Wajib, då behöver du inte göra istikhara. Då måste du göra det. Och inte bara det, när du har gjort istikhara kan du också fråga folk om råd. Eller istishara. Att be folk om vägledning. Råd. Det är också viktigt. Till exempel du vill starta någon business. Du vill importera. Du kallar sig ska åka till Kina och importera någonting. Be istikhara. Men fråga också folk som har varit där. Som känner till marknaden. Eller hur? En broder kanske vet. Han säger nej. Det här är inte bra. Åk inte till den staden. Åk till den staden. Akta dig för de här människorna. Gör inte det här. Och då får du mashallah genast mycket mer erfarenhet och kunskap. Än vad du skulle ha fått av att bara åka och sen kanske misslyckas. Han har gjort det som du inte har gjort och så vidare. Så fråga om råd. Giftermål, utbildning, arbeten. Det skadar inte att rådfråga sina bröder. Och sen har vi också aspekten av att be om wasiyya. Att be om råd. Eller be om en slags förmaning kan man säga. Och det är också något viktigt. En person kanske känner att ge mig råd. Jag behöver vägledning. Fråga en person som är kunnig. Så ge mig råd. Vad ska jag tänka på? Vad är det viktigt för mig i livet? Och då kanske du får några korta råd. Som den här mannen, han skulle resa. Han säger till profeten al-Islam: Ge mig råd. Och då fick han det här bästa rådet. Ittaqillah. Frukta Allah. Bästa av alla råd. Det är de föregångarnas råd och de senares råd som Allah har sagt i Koranen. Ittaqillah. Yani, lyd Allah, synda inte mot Allah. Och sen gav han honom de här råden inför resan. Att följa denna sunna. Och sen gjorde han dua för honom att Allah skulle underlätta hans resa. Ja. Det berättas också från Abu Musa radiyallahu anhu att då de var med profeten alaihissalam på resor så brukar de, när de färdades uppåt och säga Allahu Akbar, och de brukade höja rösten. Wartafa'at aswatuna. Alltså de höjde rösten. Kanske nästan som att de skriker. Allahu Akbar. Och då så sa profeten a.s. Eya eyyuhannas människor. Irba'u ala anfusikum. Ta det lugnt med er själva. Fa'innakum la tad'una asam wa la ga'iba. För den ni åkallar är inte döv och han är inte frånvarande. Innahu ma'akum. Han är med er. Han är den som hör och han är nära. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här finner vi en till viktig sak. Och det är att grunden i vikr och dua är att man inte skriker. Okej? Grunden i vikr är att man inte skriker. Man höjer inte rösten. Förutom om det har nämnts att det är sunna. När är det sunna att höja rösten med vikr? Är det någon som vet? Hajj, precis. Labbaik, Allahumma labbaik. Då är det sunna. Då höjde man rösten tills man tappade rösten. Allah, det är en annan sak. Men annars, generellt är det inte sunna att höja rösten med dikir. Utan ulema har sagt, jag dikir så att du hör dig själv. Men inte högre än så. Det finns ingen nytta för detta. Du kanske till och med stör folk. Och du kanske också faller in i ria, att ögonkänneri, att visa upp det. Och det här bevisar också en annan viktig sak. Att det är bid'a, innovation, det som vissa grupper gör då de sitter och gör dikr högt och sjunger och höjer rösten. Det här saknar helt grund i islam. Det finns ingen grund för att göra gruppdikr, och det finns ingen grund för att höja rösten med dikr. Det här är, saknar helt grund i sunna. Utan varje person gör dikr individuellt och i normal röst. Tayyib. Och stör inte folk. Varför? För nu gör dikr och du säger Allah akbar, subhanallah. Det är för Allah, till Allah, eller hur? Och Allah hör dig, även om du viskar. Det är inte så att Allah hör dig bättre om du skriker eller höjer rösten. Allah, han är as-sami'. Och som vi sa förra dagen, Allah är den som hör den kolsvarta myrans fotsteg på den kolsvarta natten, på en kolsvart sten. Så hör han dess fotsteg. Och han är över de sju himlarna. Så vad är det Allah inte hör? Allah hör allt. Där finns ingen anledning att skrika. Utan också ett fel som vissa gör, när jag sett kanske de går och skriker och säger Allahu Akbar, Allahu Akbar. Det är inte sunna på något sätt att göra så. Allah al-Mustafa. Och samma sak när man gör dua. Jag vill inte heller skrika. Utan normalt. Alhamdulillah, Allah han är nära och han hör våran dua. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ja, Muhammed, om dina tjänare frågar om mig, så säg då att jag är nära. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِي. För att besvara åkallan av den som åkallar mig. Så Allah är nära. Han hör oss. Trots att han är över de sju himlarna, så är han nära. För som det berättas från Abdullah ibn Mas'ud, att hela skapelsen, de sju himlarna, de sju jordarna, alltså allt universum, allt som vi känner till, hela skapelsen i Allahs hand är som en khardala i våran hand. Vet ni vad khardala är för någonting? Det är ett senapskorn. Ett senapskorn är otroligt litet. Det är som att göra en liten svart prick i handen eller på ett papper. Så liten är ett senapskorn, okej? Hela skapelsen i Allahs hand är som ett senapskorn. Är inte Allah nära? Allah är nära. Allahu Akbar. Allah är större. Så Allah Azza wa Jalla är alltid nära. Och han hör allting. Och han hör alla samtidigt. Så det finns ingen anledning att skrika i sin dhikr och i sin dua. Utan man är måttlig. Nästa kapitel. Rekommendationen att göra dua när man reser. Och där berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu. Som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger. Det finns tre dua som är accepterade. La shakka fi hinna. Det råder inget tvivel om detta. Da'wat al-madlum. Den förtrycktes åkallan. Och da'wat al-musafir. Den resandes åkallan. Och da'wat al-walid ala waladeh. Och föräldrarnas dua till sina barn. Berättad av Abi Dawud och Tirmidhi och den är sahih. Mashallah. Tre dua är mustajabat. De är accepterade. La shakka fi hinna. Det råder inget tvivel om att de är accepterade. Och vilka är de här tre dua som är accepterade? Den första är da'watul madlum. Den förtrycktes åkallan. Och vad sa profeten a.s. till Mu'ad och han skickade honom till Yemen? Ittaqi. Da'watul madlum. Akta dig för den förtrycktes dua. För det finns ingenting mellan den och Allah. Det finns ingen hijab mellan den och Allah. Det går direkt upp till Allah. Och i vissa hadithar till och med om det är en kafir. Förtryck aldrig någon. Det är enkelt att förtrycka folk ibland om man har en ledande position. Att du anställer en person och du ger inte honom lönen. Du fejkar, jag går i konkurs, du tar alla pengarna och folk får inte sina pengar. Det är enkelt. Men kan du sen stoppa honom från att han går hem och lyfter händerna och gör dua mot dig? Kan du stoppa honom? Det är enkelt att stoppa någon i en fängelsecell. Orättvist, dumt, tortera honom. Det kan vara enkelt för en diktatur än en ond människa. Men kan du sen stoppa honom att lyfta händerna och göra dua? Det kan du inte. Det är enkelt att låna pengar, låna saker med avsikten att inte betala tillbaka. Men kan du sen stoppa dessa människor från att göra dua? Det kan du inte. Och den förtrycktes dua är accepterad. Och det här, kära bröder och systrar, lär oss faran av att förtrycka folk med pengar, förtrycka folk genom att ljuga om dem, baktala dem. Det är förtryck. Och den här personen kan göra dua mot dig. Så därför har man någonting otalt med någon människa, vare sig det är materiellt eller det är någonting som man har gjort mot personens, man har kränkt personens heder och ära, be om förlåtelse. Är det någon haq, något materiellt, ge tillbaka direkt. Du kan inte bara säga stack för Allah och sen behålla personens pengar. Det är inte toba. Toba är att du ger tillbaka pengarna, eller hur? Och sen har du förtryckt personen verbalt, du har kränkt personens heder, också gärna be personen om förlåtelse, om det är möjligt. Annars gör du mycket dua för personen, du talar gott om personen och så vidare. Men att man försöker ge tillbaka människornas hukuk, rättigheter innan domedagen. Så vems dua är accepterad? El-Madlum, den första. Och sen da'watul musafir, den resandes dua. Och då säger här ulema, varför är den accepterad? För att den som är resande är oftast i ett väldigt svagt, utsatt tillstånd. Han är långt borta från sitt hem, han är ofta till stort behov, han är ensam, han är närmare till Allah, han kanske drabbas av svårigheter, komplikationer. Och alla de här faktorerna gör att ens dua lättare blir accepterad. En person som har det superbekvämt, han har det mera svårt. Så därför finns det större chans att hans dua blir accepterad. Och därför är det alltid bra att man gör mycket dua när man är musafir. Från det att du lämnar hemmet tills du kommer hem. Passa på att göra mycket dua för dig själv, för dina bröder, för umman, för din familj, för dina barn. Och inshallah din dua blir accepterad. Och sen det sista dua som blir accepterad, föräldrarnas dua för deras barn. Föräldrarnas dua för deras barn. Och det är också jätteviktigt att alla som har barn ständigt gör dua för sina barn. Att Allah ska bevara dem, Allah ska skydda dem, Allah ska göra dem rättfärdiga, Allah ska hålla dem på den rätta vägen, att Allah ska ena mellan en och ens barn i paradiset. Jätteviktigt. Försumma inte ens barn. Och ibland vi använder ordet, det är det minsta du kan göra. Men det är fel. Dua är inte det minsta du kan göra. Det kanske är det största du kan göra. Hänger ni med? Men när vi säger minsta du kan göra, vi kanske menar det enklaste du kan göra. Är det komplicerat att göra dua? En gång om dagen, två gånger om dagen, det är enkelt. I sujud, i slutet på bönen. Ja, gör dua för dina barn. Det är enkelt. Och det kanske är bland det bästa du gör. Allah Azza wa Jalla kanske besvarar din dua som här nämns och Allah vägleder dina barn. Och de kommer sen att göra dua för dig när du dör och ligger i graven. Mashallah. Och allting gott de gör, när de blir vägledda, kommer du att få belöning för. Subhanallah. Så gör dua för era barn. Författaren nämner sen kapitlet vad man gör för dua om man är rädd för folk eller någonting annat. Och där nämns det att profeten alaihissalam brukade säga: Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Och Allah, vi ber att du ska vara mellan oss och dessa. Wa na'udhu bika min shururihim. Och vi söker skydd hos dig från deras ondska. När du är på resande fot eller även i en stad och du möts av en grupp med farliga människor, banditer, rånare, kriminella, nazister, rasister, det finns massa olika faror idag, och du känner dig trängd, underläge, gör den här duan: och Allah, var mellan mig och dem, och Allah, skydda mig från dem, och ja Allah, jag söker skydd hos dig från deras ondska. Så det är en bra dua att lära sig mot all form av ondska. Nästa kapitel, vad man säger när man slår läger eller när man förankrar sig eller bosätter sig någonstans. Och där berättas det från Khawla bint Hakim radiyallahu anha, som sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den personen som slår läger och sen säger a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, kommer inte att skadas av någonting så länge han inte lämnar respektive plats. Men så länge han är kvar kommer han inte skadas av någonting. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. نعم. Men nazala manzilan, den som slår läger. Men de lärda som Sheikh Uthaymin och andra säger att hadithen är mer generell. Nazala manzilan, yani stadga sig, sätter sig, eller bosätter sig. Och det är inte bara när man är på resande fot. Det kan vara att du till exempel får en ny lägenhet. Första duan du ska säga när du kommer in i huset är efter assalamu alaikum, säg denna dua. A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Eller du kommer in i ett hotellrum, ska sova där en natt eller fler, säg denna duan. A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Du söker skydd med Allahs fullständiga ord från allting ont han har skapat. Ingenting kommer att skada dig så länge du är kvar. Är det inte bra? Och speciellt om du är på resande fot. Som förr i tiden, du slår läger någonstans. Ute i vildmarken. Det fanns på arabiska halvön. Det fanns förut lejon, vet ni det? I Saudiarabien fanns det lejon förr i tiden. Ja, och andra djur. Farliga djur. Alltså massa djur har ju dött ut och utplånats från jordens yta. Så att det fanns. Och det finns jättefarliga djur kvar. Skorpioner, ormar och liknande. Det var där vi såg. I Saudi vi såg mycket skorpioner. Man blir rädd. Men om Allah skyddar dig kan ingenting skada dig. En av de stora imamerna, Imam Al-Qurtubi. Har ni talat om Al-Qurtubi? Han har skrivit en av de kändaste tafsirböckerna. Tafsir Al-Qurtubi. Han berättar om sig själv att han brukade alltid säga denna dua när han slog läger någonstans. Och ingenting skadade honom någonsin. Men en natt glömde han att säga denna dua. Vad tror ni hände? Han blev biten av en skorpion. Subhan. Just den natten, han glömde säga den. Qaddar Allah, han blev biten av en skorpion. Subhanallah. Och vi har hört berättelser också om folk som jobbar i öknen och liknande beduiner. Som säger denna dua. Och ibland kanske sover, skorpioner kommer på kroppen men ingen sticker dem. Ingenting drabbar dem. Och även folk som sagt denna dua blivit stuckna och ingenting har hänt. Hänger ni med? Så den skyddar mot farliga djur, farliga människor och även jinner. Shayatin. Som också kan vara en stor fara. Speciellt om man är ute på ödemarken eller du kommer till ett tomt hus eller liknande. Ett hem där man inte har läst Koranen, man har inte bett och liknande. Det kan vara en ma'wa, det kan vara en samlingsplats för jinner och shayatin och liknande. Säg med denna dua, inshallah ingenting kommer att skada dig. Allah kommer att vara din hafid, den som skyddar dig mot all denna ondska. Ja. Nästa kapitel. Rekommendationen att skynda sig hem när man är på resande fot. Hem till sin familj då man är färdig med det man reste för. Och där berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu som säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger As-safaru qit'atun min al-'adab. Att resa är en form av straff. Eller det är en börda. Det är någonting påfrestande. Det hindrar er från att äta, dricka och att sova. Så om ni är färdiga med era ärenden så ska ni skynda er hem till er familj. Bukhari, muslim. Naam. Här lär vi oss en viktig sak och det är att resor kan vara påfrestande. Det kan vara jobbiga. Som ett straff nästan. Men inte att det är ett straff i sig själv. Men att det begränsar dig väldigt mycket. Ni vet man säger på svenska borta bra men hemma bäst. Varför då? Hemma du har din skönaste säng som du tycker om. Du har ditt skönaste täcke. Du har din mat i kylen som du tycker om. Är det inte så? Och sen när du reser, du får sova på den här hålla madrassen, kalla rummet, flugor. Du får mat som du inte tycker om. Kanske inte får mat alls. Eller hur? Ja, smutsigt vatten. Whatever. Det är inte som hemma. Aldrig nästan. Och du kanske går ner i vikt. Blir törstig. Blir sjuk. Magsjuk. Du sover inte som du borde göra. Det händer ibland om man sover någon timme. Och så vidare. Så skynda dig hem. Alltså att sätta sig själv i den här situationen. Varför? Om det inte finns ett behov. Och varför? Din familj är också kanske i behov av dig. Du är överhuvudet. Du är den som har hand om familjen. Den som försörjer, den som jobbar. Den som kanske beskyddar. Det kanske finns faror. Du är den som ska uppfostra. Den som ska. Du har massa skyldigheter. Som profeten a.s. har sagt att vi är alla satta i auktoritet. Och mannen är satt i auktoritet. Han har skyldigheter gentemot sin familj.
Så han ska inte bara dra iväg och resa till höger och vänster och lämna sin familj. Och de är i behov av honom. Som vissa oansvarslösa personer gör. Reser runt dunja och familjen är i behov av dem. Vissa säger till mig, ska resa da'wa? Och så han lämnar familjen och säger, men gå till Soso och hämta pengar. Vad är da'wa? Gå hem och jobba. Gör da'wa av din familj. Vad är det här för oansvarslöst liv? Gärna? Det funkar inte. Utan ta ansvar för din familj. Var med din familj. Självklart resa om det finns ett behov. Och så vidare. Kapitlet rekommendationen att komma hem till sin familj på dagen och inte på natten om det inte finns ett behov. Och här berättas det från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en person är borta en längre tid så ska han inte komma hem till familjen på natten. Och han nämner liknande hadifer. Och profeten Al-Islam brukade komma hem till sin familj på förmiddagen eller vid solnedgången. Bukhari muslim. Nam. Varför? Och det här var speciellt förr i tiden. En person i resa kan ta flera månader att åka någonstans. Och då ska man inte komma hem och överraska sin familj. Utan det har nämnts i andra, samma hadith tillägget. Utan informera dem att ni är på väg hem. Så att kvinnan kan förbereda sig, kamma sitt hår, raka yani överflödigt hår från kroppen, könshår och liknande. Så att man inte överraskar henne. Yani, en person kunde komma hem förut och frugan är inte alls medvetande. Hon kanske inte har kammat håret, det är rufsigt, inte tvättat kläderna, inte alls förberedd. Och ni vet det här med hygien, det intima, raka könshåret, håret under armarna och liknande saker. Att man är fräsch, man är i det bästa, vad säger man, heja, utseendemässigt inför sin partner. Så att man inte överraskar ens fru så att man då möter henne i det här tillståndet. Utan man kanske kommer på kvällen, skickar någon till staden som säger att vi kommer in på morgonen. Eller liknande. Så att folk vet att de är underrättade. Men idag är det enkelt med telefoni och liknande. Att man ringer och säger att jag kommer klockan 10. Alltså, då finns det inget behov. Av att vänta till morgon eller någonting. Då är det lugnt. Då har du informerat. Då kommer du inte att överraska dem. Den här hadithen bevisar något väldigt viktigt. Som ulema har tagit ut från den här hadith. Och det är att man inför sin partner. Ska vara i det vackraste och finaste av tillstånd. Och man ska inte vara ofräsch. Så att man äcklar sin partner. Yani, mannen framför kvinnan och kvinnan framför mannen. Saker som man äcklas av ska avlägsnas. Ska man inte visa. Även om de är naturliga. Som att ha rufsigt hår eller att ha könshår ska ju rakas bort. Det är naturligt men det är någonting som man gärna inte visar. Eller man äcklar inte sin partner med de här sakerna. Utan man är alltid det finaste, fräschaste tillstånd. Okej? Okay? Både mannen inför kvinnan och kvinnan inför mannen. Så att man inte får dåliga minnen av personen, äckliga minnen och liknande. Utan man har alltid... Ni ser alltid personen i ett fräscht tillstånd. Ja. Och det finns tyvärr folk som inte bryr sig om sånt här. De är på toaletten tillsammans, uträttar sina behov. Och, äckliga saker. Visa inte såna här dåliga sidor. Eller inte dåliga, men såna här sidor som ofräscha. Försök alltid, mashallah, att man minns sin partner på bästa och finaste sätt. Ja, och kvinnan gör sig vacker för mannen. Och mannen gör sig också vacker för kvinnan. Som Abdullah ibn Abbas sa. Att jag tycker om att göra mig fin för min fru. Så som min fru gör sig fin för mig. Så det är inte bara att mannen, mashallah, han vill att kvinnan ska ha finaste, vackraste, sexigaste kläderna. Och han själv ser ut som värsta luffaren. Nej. Vissa är ju så, eller hur? Wailun lil mutaffifin. Du kan inte önska gott och sen inte göra samma sak. Utan det är ömsesidigt. Du är beordrad att vara god mot din fru, behandla henne på bästa sätt och hon ska också göra samma sak med dig. Jättekort bara. Författaren nämner sen vad man säger när man kommer hem till sin stad. Och det är samma hadith som vi nämnde innan. Aibuna, taibuna, aibiduna. Den har vi nämnt innan. Och så nämner han kapitlet rekommendationen att börja det första man gör när man kommer in i sin stad är att man går till moskén och ber två raka. Som det berättas från Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att då profeten alayhi salatu wassalam kommer in till sin stad så brukade han börja med moskén och be två raka. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så en sunna som är bortglömd hos många. Och det är speciellt man bor i ett muslims land, man har en kvartersmoské, ens lokala moské. Innan du kommer hem, gå till moskén och be två raka. Och sen går du hem. Yani att det första du gör är att du lyder Allah. Du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani den här resan har inte gjort mig svag. Denna resa har gynnat mig. Bönen är det viktigaste. Och jag, mashallah, är fortfarande yani en person som regelbundet gör mina böner och sunna böner och så vidare. Så en väldigt fin sunna som man inshallah ska praktisera. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan. Det kan vara vad som helst. Säg.
Gällande den här sunnan. Tahiyyatul masjid och den här sunnan.
Får
det vara i samma?
Ja, det är samma. Gå in i moskén och be två rakar. Det blir som tahiyyatul masjid.
När Allah makbar. Och
subhanallah
när man går ner, är det bara
på resa
eller man kan säga det?
Man kan även säga det i sina städer. När man är hemstaden, man färdas uppåt och neråt. Ja, maxen.